just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Du skramlar mycket med bältespännet när du knäpper upp gylfen.
Nej, jag har ju såna, jag har ju knappar i gylfen normalt. Så jag drar ju av hela paketet. Du menar när jag ska gå och lägga mig? Eller
ja, generellt. Alltså, du har väl ett bälte till början?
Ja, det har jag.
Ja, och då, du gör liksom en stor skramlig grej av att hålla på och fippla med det där när du måste gå på toa? Eller?
Nej. Det är fort och effektivt. Ja. Jag kan knäppa upp det nu för att höra.
Ja.
Så.
Ja, det var... underwhelming.
Imponerande, Emil.
Knäpp det där nu.
Ja, jag knäppte det. Ja.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Fördomspodden med mig, Emil Persson. I den här podcasten tar jag något slags temp på olika människor genom att låta dem bemöta alla fördomar jag har om deras personlighet och liv. Idag handlar det om Micke Tornving och allt han representerar. Han föddes 1961 i Östersund och pluggade personal- och arbetslivfrågor i Uppsala, men sadlade så småningom om till komiker och skådespelare. Genombrottet får väl ändå tillskrivas detta ständiga parlamentet i TV4, men han har såklart setts i diverse olika TV-program och just nu i komediserien Ambassadören på Viaplay. Han jobbar också som reservofficer. Just nu är han bataljonschef i Hemvärnet och har två typ vuxna söner. Om du ska skjuta dig själv så blir det med pipan upppressad mot hakan underifrån. Här sugs inte av något kallt stål.
Ja, man vill ju vara effektiv. Och jag vet inte faktiskt. Men risken med att man sätter det under hakan, det är att man ångrar sig och så halkar man till och så skjuter man bort halva käken. Då är det bättre att blåsa bort bakhuvudet direkt.
Du sitter brett isär med benen på toa, vilket gör att kalsongerna spänns som en gummisnodd mellan anklarna.
Jag sitter brett isär, men med fötterna ihop, för att undvika just det.
Okej.
Oftast läser jag.
Ja, men det fattar man.
Ja.
Men inte det är en märklig position?
Prova.
Det är som över halvan av ett timglas som du skapar.
Nej, men om du tänker att du sätter ihop hälarna lite grann. Och då kan du ju ha en ganska stor flexibilitet i höftregionen utan att det påverkar fötterna. Så jag tycker det är en bekväm ställning.
Det känns som att du skulle må bra av att titta ner och se ett par väldigt spända kalsonger. Men det gör du inte då?
Nej, det gör jag inte. Jag tittar ju i den litteratur jag för tillfället har valt.
Du har druckit rent brännvin ur locket på en kaffetermos.
Måste jag tänka. Nej, men whisky.
Ut i skogen?
Ja, ut i skogen.
Gillar du? Sjuk i jävel.
Ja, jag tycker att det mesta smakar bättre ute i skogen. Man är lite frusen och man har gott och sådär. Jag tycker om att äta ute i skog och mark.
Varje gång någon ska göra sig lustig över din milda ärrbildning i ansiktet så skrattar du med, eftersom du vet att enda sättet att ta sig igenom en sån situation är att vara självdistanserad och på så vis äga den. Men innerst inne gör det fortfarande väldigt ont i dig då det skickat dig tillbaka till en ungdom som delvis traumatiserades av detta.
En bra analys. Och jag skrattar med, det är helt sant. Men det där innerst inne känner jag inte längre. Och det har jag nog inte känt sedan jag var i 30-årsåldern, tror jag. För det där är jag så fullständigt färdig med. Så det där har ingen som helst påverkan. Jag till och med fick ett erbjudande en gång om att någon hudläkare när jag var i 32-årsåldern så sa att du vet, man kan slipa bort det där. Och jag kände, nej, varför då? Jag ser ut så här. Liksom. Det är så här jag ser ut. Det är ingenting jag vill ändra på. Nu är det så här. För jag tror att börjar man pilla i sitt utseende, då hittar man nästa grej och nästa grej och nästa grej. Och till slut så ser man ut som en jävla Barbie-docka, och det är inte intresserad av.
Mm.
Utan låt naturen ha sin gång. Och det som har hänt, det har hänt.
Du är ju med i Alla mot alla, mm, frågesportsprogrammet, och jag jobbar ju med det.
Ja.
Och där var det en situation när du mötte Jonas Gardell,
mm,
där han ju då helt opåkallat skulle göra sig lustig över detta.
Mm.
Nästan så vi kanske kan lyssna lite på det.
Det märkliga med en sån som Micke Tornving, det kanske därför de går så långt, han och Gry. Ibland lyckas de liksom verka fram, mm, rätt svar.
Grejen är att han är ju snygg också.
Ja, det är också.
Och det.
Trots, tror jag, problem med akne i...
Det var ändå jävligt speciellt. Hatar du ändå inte honom lite där?
Nej, det här är det speciella med det här. Det är att Filip och Fredrik och du har för mig kom fram efteråt. Och jag hade inte ens noterat det här som ett angrepp. Vilket jag inte heller tror att det var. Och Jonas bad om ursäkt nästa gång vi träffades.
Ett angrepp var det ju ändå. Alltså, nej, det är ju ett väldigt okänsligt skämt. Det skulle kunna vara det, för det vet ju inte han vilken relation du har till det.
Nej. Men nu uppfattade jag det inte så. För att, ska jag vara helt ärlig, jag uppfattade det inte alls. Jag hörde ju vad han sa liksom. Och sen så gav jag väl något svar på det. Men det väckte ingen sån där, nu har han trampat mig. Ingen sån känsla överhuvudtaget. Det väckte ingen känsla alls hos mig. Så att jag var nästan tvungen att säga till honom. Alltså jag var tvungen att vara väldigt tydlig när vi träffades efteråt och få honom att förstå att det där hade faktiskt ingen som helst effekt på mig. Det var ingenting som jag hade inte ägnat en sekunds tanke åt det där efteråt. Och antingen så är jag väldigt hårdhudad då, eller så är det fördelen med att ha bearbetat någonting som har varit ett trauma tills man är trauma är mycket sagt, men någonting som har varit jobbigt tills man är fullständigt klar med det. Och sen, då när jag är färdig med det, då är det packat och klart och så går jag vidare. Och sen, om någon drar upp det igen, då känner jag ingenting faktiskt.
Blev du mobbad för detta på något vis?
Blev jag ju då. Och jag blev ju inte mobbad sådär, så att, som riktig mobbing är, utan retad skulle jag nog säga. Inte mobbad, utan retad blev jag. En viktig distinktion det där. Men man retade varandra för allt. Jag blev ju retad för att jag hade stor näsa och stora fötter, vilket de flesta killar i den åldern har. Och så retade man någon annan jävel för att han nyss hade klippt sig. Eller någon som hade man mössa på sig först av alla när det var minus 10 grader. Då är mössa nu, vad fan. Det var alltid.
Det är något annat ändå.
Men men i den åldern så är det ju alltid att en minsta avvikelse, nya skor, ny väska, finnar, tjejerna får bröst, allt som är en avvikelse är ju föremål för löje, för man avviker från gruppen. Det vore ju intressant att forska i sociologiskt då. Men det där är ju fullständigt avslutat kapitel för mig, så dra upp det, don't care.
Du köper aldrig färsk exotisk frukt på stranden utomlands.
Det kan jag faktiskt göra.
Ja.
Men jag köper aldrig mer kokosmjölk förpackat på plastpåse i Thailand. Det gör jag aldrig mer. För då blev jag matförgiftad.
Okej. Okay. Mm. Men du menar att du köper mango och sånt? Melon?
Ja, det kan jag faktiskt
göra.
Sant? Ja, men det är sällan jag befinner mig på strandsemester nu. Men när ungarna var små så kunde det hända.
Mm. Du är ett väldigt sammanbitet och knäpptyst knull. Så när som på själva klimax, då slinker det ur dig ett lite kollapsande stön.
Nej, Det är helt fel. Jag är utomordentligt verbal om min partner så önskar.
Aha.
Ja.
Som i högljudd eller konversatoriskt?
Konversatoriskt.
Ja, du är det. Ja. Mm. Vad kan du säga då?
Det är mellan mig och min partner.
Mm. Ja. Har du en partner?
Ja.
Mm. Kul.
Mm. Mycket.
Du hade en idolplansch på Hugin och Munin på pojkrumsväggen.
Nej, men jag skulle mycket väl ha kunnat haft faktiskt. Jag hade inga idolplanscher överhuvudtaget.
Nej, också lite väntat på något sätt.
Ja, nej, jag förstod aldrig riktigt det där. Med...
Idoler är fördummande, tycker du?
Nej, dyrkan ligger inte riktigt för mig. Och jag kan beundra och se upp till olika människor i olika sammanhang, men det ska inte falla mig in och ha någon idolplansch på väggen. Och inte
du går genom livet måttligt imponerad.
Ja, eller jag kan bli väldigt imponerad, men inte så till den grad att åh, den här personen är mitt allt och jag vill sätta upp Slade på väggen här nu och falla på knä varje kväll och tillbe dem. Aldrig, det har aldrig hänt.
Mm. Hugin och Munin, någon slags mytologiska korpar.
Ja, Odins två korpar.
Ja. Korpar känns det ändå som att du gillar.
Ja, det gör
jag. Känner ett släktskap.
Ja, jag gillar korpar. De är intelligenta fåglar.
Fördomspodden sponsras den här veckan av Mindler, som är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 200 legitimerade psykologer och ett stort antal självhjälpsprogram i appen mot exempelvis stress, relationsproblem, depression, sömnproblem, trauma och förlossningsdepression. Och Mindler är en del av primärvården. Ett samtal kostar som ett vanligt vårdbesök och frikort gäller. Och om jag ska ha en fördom om dig, Felix, som jag gör de här spottarna med, så är det att du kommer från en småländsk by där kanske inte var och varannan så kallad gök gick i terapi.
Nej, men du har helt rätt, Emil. Så såg det ut och kanske ser ut fortfarande. Det där stigmat kring terapi och att liksom gå och prata med någon, det är förödande för många. För man vet inte riktigt hur man ska liksom gå tillväga.
Men lyckligtvis också i uppluckring ju.
Ja, herregud, ja, verkligen. Verkligen. Mm. Och känner man som jag har gjort liksom halva mitt liv att tröskeln till att börja träffa en psykolog är alldeles för hög och man vet inte riktigt hur man ska börja, så är Mindler ett fantastiskt steg för att börja träffa någon helt enkelt och prata med någon.
Ja, och hittar man någon som man tycker om, det är också bra med Mindler, så får man träffa samma psykolog genom hela behandlingen. Men det går såklart också att byta psykolog vid behov. Det är viktigt såklart att man har någon man klickar med, det vet vi alla.
Och Mindler är ju för dig som är över 18 år och du får din hjälp inom 24 timmar. Och den här hjälpen, den finns att hämta i Mindler-appen. Så ladda ner Mindler-appen för att komma igång.
Vi säger tusen tack Mindler som möjliggör Fördomspodden. Fördomspodden sponsras den här veckan av More Sailing, som anordnar seglingspaketresor till Kroatien, Italien, Grekland, Karibien och i Sverige. Och de här resorna inkluderar då alltså alltid en vecka på segelbåt, flyg plus transfer, svensk skeppare, mat och dryck ombord och alla hamnavgifter. Och det här är då segling för alla. Jag gillar det, det är demokratiskt. Ingen tidigare båtvana behövs, ingen kunskap om segling behövs, och resorna är för dig som vill utforska resmålet från havet. Man får den perfekta mixen av sol, bad och äventyr. Och en fördom jag har om dig, Felix Vetlandasonen, är att segla kan du inte.
Verkligen inte, men Emil, vet du vad jag kan? Kroatien.
Ja, okej. Okay. Ja, men det kan jag tänka mig.
Alltså, de tre senaste sommarna har jag spenderat i Kroatien och jag förstår att detta inte är en outforskad pärla, men herregud vad jag älskar Kroatien. Det är så fint. Det är klarblått vatten, det är härliga stränder. Det är ett ganska partytätt ställe.
Det kan du mer om än om segling.
Så är det verkligen. Det är därför det är så himla härligt att ha just en skeppare och en värd som sköter allting ombord. Emil, om man skulle vilja göra det här då, kan inte du fixa en kod till oss?
Jag kan ju detta. Och koden är då Fördomspodden med små bokstäver, så kallade gemener. Och den ger 5% rabatt på alla More Sailings resor om du bokar senast den 5 maj 2024, alltså i år. Läs mer om detta och boka på sajten www.moresailing.se. Tusen tack More Sailing som möjliggör Fördomspodden.
Vi ses i Kroatien i sommar.
Ja, vi gör väl det.
Det är viktigt för dig att vara en person som tar varje chans att uppvisa civilkurage. När en tant exempelvis halkar blir du snabbt en organiserande projektledare. Du sitter på knä bredvid tant samtidigt som du kommenderar en annan förbipasserande att ringa på en ambulans och så vidare.
Ja, så är det. Alltså, när människor far illa eller blir utsatta för någonting eller det händer en olyckshändelse, och då tycker jag att det är en plikt att man hjälper till. Om man kan så ska man göra det.
Mm.
Men det där är intressant, för jag var med om en grej i Uppsala för många år sedan när jag studerade. En vanlig lördag, fullt med folk på gågatan, och en man i 55-60 års åldern, alkoholist, berusad som fan, gör utfall mot just äldre damer som passerar av någon anledning. Och alla bara tittar på. Och jag vände mig om till två av mina polare som stod bakom mig, som råkade väga 100 kilo styck, och säger bara: du följer med. Och så gick jag fram och så säger jag åt dem: du tar honom på höger sida, du tar honom på vänster sida. Och så sög de tag i den här gubben och lyfte upp honom, och så skällde jag ut honom och satte ner. Fick de sätta ner honom på en parkbänk där, och så ringde vi polisen. Och då blev jag så: men jag menar ju ingenting. För sent, du har gjort bort det. Och vad jag tror det handlar om, det är att om det är någon som tar befälet och pekar på 4-5 stycken stadiga individer: nu gör vi så här. Då backar de inte. Men det måste vara någon som kliver fram och tar befälet och säger: jag tar befälet, nu gör vi så här. Och då gör folk det.
Mm. Du mådde inte dåligt sen?
Nej,
på kvällen i Uppsala.
Varför skulle jag göra det?
Nej,
han betedde sig jävligt illa. Ja. Då ska han ha.
Ja, verkligen.
Du har aldrig fattat människor som blir beklämda av att betrakta andra par som slutat prata med varandra. Att bara sitta tyst med sin partner är för dig själva fundamentet i en hållbar relation. Det har till och med gått så långt att du och din flickvän, lite omvänt i sammanhanget, börjat studera nykära par som pratar som satan med varandra och säga: vi måste lova varandra att det där aldrig får bli vi. Delad tystnad är dubbel tystnad och därmed kärlek.
Ja, helt mitt i prick, vill jag påstå. Nej, men och så tycker jag det är vänskap också. Jag har ju några goda vänner. Och en av de här sakerna som jag gillar med mina goda vänner, det är att vi kan sitta och vara fullständigt trygga i den gemensamma tystnaden. Det tycker jag tycker det är väldigt, väldigt skönt. Och sen kan man börja prata igen om någonting helt annat eller någonting viktigt, eller så skojar man. Men att man inte är rädd för den här tystnaden. Det är ingen mur, utan det finns en samhörighet i tystnaden. Det tycker jag absolut.
Mm.
Du vill dö ensam i en gungstol framför text-tv.
Det var sorgligt, Emil. Nej, det vill jag inte. Jag har faktiskt en bild som jag tror jag har dragit någon gång. Men jag har två alternativ. Jag har två alternativ på min död.
Mm, kul.
Det ena är i en bekväm stol utomhus med en filt om benen en höstdag eller en höstkväll. Och då kan jag vara ensam om det är någon in i stugan eller sådär. Och så somnar jag in i den stolen, med, gärna med whisky i handen, för jag tycker det vore en fin bild.
Norrländska vidderna framför dina ögon.
Ja, eller en sjö liksom. Det andra alternativet som jag tycker är lite trevligare faktiskt, är att det är julafton och ungarna och deras barn, när de får några, är hemma och vi firar jul och det är julgran och det är jullunch och hela skiten, när jag tar någon snaps och jag dricker någon pilsner, så blir jag lite trött på eftermiddagen och går och lägger mig och somnar in, och så kommer ungarna in och så upptäcker de att jag är hädangången, men de låter mig ligga kvar tills ungarna har gått och lagt sig, alltså deras barn har gått och lagt sig.
Dina barnbarn då?
Ja, mina barnbarn. Och så att jag somnar in och hör det här livet som pågår, hur de: nej, dra inte den där, då går den, ramlar i granen om kudd. Aj, akta, akta, akta. Man hör allt det där. Livet som fortsätter. Och sen ringer de bara efter en bårbil, och så står de ute på bron vinterkvällen och ser hur bilen åker iväg med mig. Och så vet de att det var så jag ville ha det. Det tycker jag vore trevligt. Omgiven av en massa människor som man tycker om. Men inte mitt uppe i det själv, utan man är lite, lite utanför.
Mm. Robert Gustafsson har mycket, men kärlek till invandrare och kvinnor är inte två av de sakerna.
Det stämmer inte.
Nej,
är min uppfattning.
Okej. Mm. När alla Stockholms hipsters plötsligt skulle upp till Norrland och fjällvandra som en exotisk karantänaktivitet under coronavåren, kände du: kom inte här med era satans dyra funktionskläder när ni inte ens kan skilja på naturreservat och skogsrave. Det här landet är mitt. Mitt!
Ja, båda delarna. För det första, när folk gav sig upp på fjället då, i somras här, med jävligt dålig utrustning. Ungefär som de ska, det här är väl Hagaparken. Fast large. Nej, det är inte det. För väder kan slå om på nolltid och det kan bli plus 4 grader och snöglopp. Liksom, och då kan du inte gå där i dina jävla sneakers. Utan då får fjällräddningen rycka ut och de har annat att göra. Så... välkommen upp på fjället med utröster. Men däremot så tycker jag inte om när det är massa folk i det område som jag har valt att vandra i. Och jag är inte ensam om det. För att när min yngsta son var 7 år så tog jag upp honom på fjället. En ganska liten tor så här. Upp till trägränsen och då fick han sin riktiga kniv. En liten ceremoni så här, tjock. Jo, vad fan.
Sin riktiga kniv.
Det ska vara symboler. Ja. Symbolhandling. Och så hängde han på den på bältet och så hade han sin lilla ryggsäck då. Och så gick vi och så slog vi upp tält och så fick han lära sig hur man går på muggen ute i skogen och hur man sköter hygien och så där. Och så gick vi upp på ett fjäll. Och dagen efter när vi var på väg därifrån, då kommer vi till en myr och då är det en gubbe 500 meter bort på andra sidan myren som plockar hjortron. Och då hör jag hur min äldsta son säger: vad gör han här? Och då kändes det som att han är ganska lik mig. Liksom. Ja. För där uppe, där vill jag vara i fred på riktigt.
Mm. Du älskade förstås din dåvarande fru Gunilla, men ett litet uppehåll i relationen under Ladies Night-turnén 2009 hade ändå inte skadat.
Ja, med tanke på att vi är skilda så hade du inte gjort det. Men då tänkte jag inte så. Vilket kanske var dumt av mig, men jag gjorde inte det.
Nej, det var såklart bra av dig.
Ja, jo, det var det väl.
Mm. Jag vet inte varför jag är fascinerad av hela Ladies Night-spektaklet, men jag är ändå det på något vis. Det var en speciell tid i svensk historia.
Ja, det var det.
Du har sett den inifrån.
Ja, men det var väldigt kul. Det var kul därför att det var så många som hade en negativ uppfattning om någonting som de aldrig hade sett. Och man kan säga vad man vill om Ladies Night, men det var ju in i helvete kul att vara med. Skittrevliga människor, proffsigt genomfört och en fantastisk publik. Att spela på Globen för 10 000 kvinnor, det var ju en läkningsprocess för en finnig 16-årig spinkig kille som var skitdålig i fotboll och sällan fick dansa på skoldansen.
Du har gjort en fruntimmesveckan Grand Slam. Det vill säga att du har legat med en Sara, en Margareta, en Johanna, en Magdalena, en Emma och en Kristina.
På en vecka?
Nej, inte på en vecka. I ditt liv.
Vilka dra namnen igen?
Ja. Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma, Kristina.
Ja, ett rätt.
Okej. Okay. Men det känns som dina kvinnor heter ju den här typen av saker i alla fall.
Nej.
Jo, det gör de.
Gör de inte.
Jo.
Ja, okej okay då. Gör de
heter liksom inte Vilma.
Nej, nej, nej.
De heter,
gud,
de heter
nej.
Gunilla och sånt.
Ja, ja, visst. Ja. Nej, men gud, ja, man håller sig någorlunda inom sin egen... eller man håller sig. Jag har alltid varit attraherad av kvinnor som är i min ålder eller något äldre. Och sen när jag blev äldre, då har jag kunnat halka ner lite grann i åldrarna. Men inte mycket. Jag vet inte varför det är så. Men när jag var... Det här är också en rubrik då. Men alltså min stora erotiska fantasi när jag gick i gymnasiet, eller faktiskt när jag gick på högstadiet, det var ju att det skulle stå en 25-årig kvinna utanför och säga, ska inte du föra med mig hem på fika? Och så skulle hon lära mig hur en slipsten skulle dras.
Det en, hade en lärare var det väl ändå?
Ja, men jag, det hade jag tyckt var fantastiskt. Mm. En äldre, en mogen tjej liksom som tar hand om mig och lär mig det där. Det hade varit fint.
Gjorde man av dig?
Ja, precis. Men så blev det ju inte.
Du har en liten ful fågeltatuering från ungdomen.
Nej, men farsan hade det.
Du har ändå noterat att nästan ingen svensk i händelse av munskyddsbärande på exempelvis en flygplats då tycks kunna motstå frestelsen att lägga upp en selfie på grund av självupplevd coolhet.
Nej, jag har inte reflekterat över det, men det är en helt korrekt iakttagelse tycker jag. Jag tycker verkligen det.
Man kan inte lita på någon där.
Nej.
Dina bröstvårtor blir så hårda av kyla att man skulle kunna shoppa grönsaker med dem på det där högintensiva tv-shop-viset.
Du kan skära glas med mina nipplar när det är lite friskt i luften. Det kan du göra, Emil.
Mm. Ja, kul. Mm. Se om jag har någonsin
möjligheten. Jag är lite stolt över det också. Ja.
Jag märkte det. Ja. Du skenar upp. Ja, speciellt. Du har ätit renskav den senaste månaden.
Nej, men för någon halv månad sedan och äter renskav. Ja.
Det tycker du väl mycket om?
Ja, alltså riktig renskav lagat på riktigt sätt, den tycker jag om. Men ibland äter jag den köpesrenskaven som nödproviant. Men jag tycker jag äter renhjärta. Rökt renhjärta var perfekt att ha med sig i snöblusen ute på övning. Eller torkat. Därför det håller sig hur mycket som helst och när man är lite frusen så täljer man en bit av det och äter det. Så får man upp lite värme i kroppen också. Det är en sån där proviant som är tålig, behöver inte förpackas, kan ätas när det ges tillfälle. En utmärkt vinterproviant när man är ute. Sådär.
Ordet proviant hatar du inte?
Nej, det älskar jag.
Du kan lära mig ett dräpande schackdrag.
Jag har glömt bort det, men jag kunde ett. En spelöppning som gjorde den andra matt i tre drag, tror jag det var. Mm.
Du har haft sex i en ubåt.
Bara det att jag måste tänka efter det är ju...
Det är lovande.
Nej, det har jag inte. Tyvärr.
Du har vistats i ubåtar.
Ja, det har jag gjort.
Du förstår att terapi kan fungera för vissa, men för dig är det bättre att gå ut i garaget och hyvla och liksom känna hur ångesten lämnar kroppen i takt med att flagorna lämnar träet.
50% rätt. Jag förstår att terapi är viktigt, men jag har aldrig använt det själv. Därför att jag har inte haft något behov av det. Jag har pratat med vänner eller så har jag funderat och försökt komma fram till varför jag mår så här. Det jag gör är ju att jag sysselsätter mig med någonting. Men det är ju inte för att avleda, utan det är under tiden som jag jobbar. Jo, jag gillar att snickra, så där har du helt rätt. Då tänker jag på ett annat sätt och då kan jag komma fram till vissa saker. Och jag är en sån också som om jag mår dåligt, och det händer ju att jag gör det, då försöker jag inte fly från den känslan. Utan jag vill vara kvar i den känslan därför att det finns information i den känslan. Varför mår jag dåligt? Vad är det jag behöver ändra på? Vad är det jag behöver ta tag i? Och om jag drar på en musik eller styr om tankarna eller försöker hitta på någonting annat, då missar jag den informationen.
Mm.
Och det har funkat bra för mig.
Har du mått så jävla dåligt i livet?
Ja, det har jag gjort.
Har du det?
Ja.
När då?
Under studietiden i Uppsala mådde jag väldigt dåligt under en period. Och efteråt så har jag nog kommit fram till att jag var nog i en klinisk depression. Jag skrattade inte en enda gång på 6 månader. Det var mycket som var stökigt i mitt liv då, med relation. Och hade jag valt rätt utbildning och var villiga och sådär.
Mm. Destruktiv relation kanske?
Nej, absolut inte. Nej. Absolut inte. En fantastisk tjej som jag var tillsammans med. Men jag var omogen och liksom inte klar på vad jag ville göra och sådär. Och då blev det besvärligt. Men sen var det en massa pusselbitar som ramlade på plats. Och på våren så kom jag ihåg att jag drog ut motorcykeln, och när jag gjorde det, då var det som att en stor last bara släppte. Och sen var det över, sen var jag tillbaka igen. Så plötsligt så släppte. Det var en väldigt plötslig känsla.
Mm.
Och så hade jag fattat ett antal beslut då, som gjorde att det blev bättre igen.
Mm.
Du knullar inte får, men du förstår män som gör det.
Nej, faktiskt inte. Jag gör faktiskt inte det. Jag tycker att får är... Alltså jätter är ju lite spännande. Men får är ju så ytliga på något vis.
Mm.
Jag tycker jätter har mer personlighet. Mm. Nej, jag förstår inte det.
Nej.
Parlamentet är en 100% skriven produkt. Den omtalade improvisation som skenbart charmat tittare i decennier har alltså aldrig funnits.
Det är lögn. Eller fel. Mm. För du ljuger ju inte, Emil.
Nej.
Du överdriver lite grann.
Ja. Det vet man. Jag säger också sanningar.
Ja, det gör du. Nej, det är faktiskt... jag brukar säga att jag får ju den frågan ganska ofta. Och om man tar ett exempel, tips från coachen, där vill jag inte veta vilka uppmaningar som kommer. Jag vet vilket ämnet är, men det släpper man ju snabbt. Därför att jag vill att tv-publiken ska se i mina ögon att jag sitter jävligt illa till. Och hur ska jag klara det här nu? Jag vill att de ska se paniken i min blick. För det blir mer spännande och intressant så. Och i ett bra parlamentet, då är kanske 60% förberedda skämt och resten sker då i stunden. I dåligt parlamentet så är 80% förberett eller 90% förberett. Och det måste finnas förberedda skämt för att, och jag vet ju bara ungefär vad jag ska säga. För att annars så kanske inte blir sändningsbart överhuvudtaget. Det måste finnas ett skyddsnät under där. Men man chansar ju friskt och improviserar friskt i full vetskap att producenten är min bästa vän. Och han eller hon klipper bort när jag gör bort mig fullständigt eller när det inte funkar. Så att jag upplever att sitta i parlamentet, det är en väldig frihet i det. För jag kan verkligen bara kasta mig ut. Och så behöver jag liksom inte stå för det, va? Som jag måste göra på en scen. Då måste jag hantera det efteråt. Det behöver jag inte göra i parlamentet. Utan jag chansar och så, det sker så. Då provar vi det här istället.
Mm.
Du samlar av princip inte flygpoäng.
Helt rätt. Helt rätt.
Även om du själv inte är en hattbärare, kan du känna att du hade bottnat i tiden då man inledde inträdet i varje rum med att greppa hatten ovanifrån med ena handen och hänga av den på en knopp på tamburmajoren?
Oh ja. Jag har försökt med hatt, men dels är jag lite feg och dels tycker jag att alltså jag passar inte i hatt. Jag klär dåligt i hatt.
Det är jättesvårt att passa i hatt.
Ja, det är det. Det är en viss typ som kan göra det. För min
knappt skalle, ens dem.
Ja, min skalle ser oproportionerligt stor ut. Därför hade det varit skönt att leva då på 50-talet när det krävdes.
Precis.
Att en man bar hatt.
Mm.
För då var det ju inget snack liksom.
Urinläckage kan komma plötsligt.
Inte än, gudskelov. Men det händer ju ibland även när man var ung. Man slarvar med att skaka ur. Och så kom den där sista lilla rackaren farande, va? Nu har jag ju lärt mig tekniken, men jag är snart närmare 60 nu. Men det är ju snart läge att börja se över inkontinensskydden när man får titta på statistiken.
Det är någon slags droppsmitta som väntar där i ditt fall, tror jag.
Ja, och det kan, jo, det är ju många män och kvinnor,
ja,
som
drabbas. Extra mycket
av.
Du?
Nej, det tror jag inte.
Ja, jag tror det.
Jag knyter ihop den, vet du.
Aha.
Ja, så att det inte ska läcka.
Förhuden?
Nej, hela alltihopa. Jag drar råbandsknop och så stoppar jag undan den.
Ja, det är förnuligt.
Det finns mycket att säga om Anders S. Nilssons ölsinne, men du avstår.
Jag har ju inte någon förstahandserfarenhet av det.
Aldrig?
Nej.
Ditt favoritgodis är Polly och precis som många seriemördare föredrar du de mörka.
Polly är ju en, det är ju en favorit och ja, de mörka gillar jag.
Dina enda knarkerfarenheter är några blås hash i ungdomen.
I USA. Eller marijuana var det väl. Det var inte för mig.
Du blev lite trött och yr.
Nej, ingenting.
Nej.
Så jag gick och tog en pilsner istället.
Du har aldrig fattat vad havtorn är.
Jag vet faktiskt inte vad det är. Du har helt rätt. Ja. Jag har aldrig reflekterat över, men nu när du säger det så här, vad fan är det egentligen?
När folk pratar om att stater ska kolas till den ena eller andra kandidaten i det amerikanska valet mår du inte särskilt bra.
Nej, det gör jag inte. Jag gillar inte när man blandar. Jag gör det ju själv ibland, men jag tycker att man ska undvika att blanda. Alltså använda svengelska. Det finns ju svenska uttryck, varför inte använda dem?
Kolas kan jag tänka mig att du mår extra dåligt av.
Ja, det är onödigt.
Ja.
Helt korrekt.
Frukost, eller som du kallar det, plankan.
Du menar övningen eller maträtten?
Nej, övningen. Maträtten hade varit sjukt bra.
Nej, men jag kör ju... Alltså, vill du höra min morgonrutin?
Ja.
Ja, det är, jag vaknar tidigt ofta, 5:30.
Ja.
För jag går och lägger mig tidigt också. Och det är ju inte för att jag är duktig, utan det är för att min kropp funkar så. Min dygnsrytm, jag mår bäst av det. Och sen gör jag ett antal övningar på morgonen. Och ibland tar jag liksom en rask timmes promenad. Så tar jag en dusch och sen så gör jag en smoothie, en kopp kaffe, ett glas juice. That's it.
Men gör du plankan?
Nej, nu har jag inte kunnat göra på ett tag, för jag har problem med ett muskelfäste i ryggen. Men jag gjorde ju det. Plankan, armhävningar, promenad, lite sådana här stretchingövningar och sånt där. Och jag gillar att göra det innan frukost.
Du känner dig lite bildad varje gång du beskriver en person som, citat, livegen, slutcitat.
Nej, jag använder inte det uttrycket så mycket, men ibland känner jag mig bildad, men inte när jag använder uttrycket livegen, utan till yttermera visso, icke och förty. Ja. Alltså det finns många, jag tycker om att försöka återanvända gamla svenska uttryck. Mm. Jag tycker det är kul. Det finns många fina sådana, lite poetiska uttryck som man kan återanvända.
Mm. Det finns ju ofta synonymer som funkar lika bra som livegen, men folk gillar ändå att säga livegen.
Ja, det är någonting visst med det. Mm. Det är det. Det håller jag med om. Det har sin tjusning.
Mm. Könshåret har överhuvudtaget inte vidrörts med hyvel, trimmer eller sax under hela din livstid. Det vi har att göra med är ett slags korpsvart regnskog.
Helt korrekt. Fast mer sandré, skulle jag säga.
Okej. Okay. Ja.
Men där har det inte tuktats.
Nej.
Nej.
Ibland när du ligger nerhasad i tv-soffan försöker du dig på en Marcus Oscarsson-imitation. Men satan vad svår han är att naila.
Nej, inte Marcus Oscarsson. Andra försöker, men inte Marcus Oscarsson.
Du känner dig anti-imperialistisk när du ser ett barnkalas på McDonald's.
Ja, det gör jag. Det gör jag verkligen. Klossa knapp i tåntet, tänker jag då.
Mm. Du knullar av princip inte utan kondom.
Det beror på. Och det är inte jag som avgör.
Nej. Du lämnar aldrig en hotellhandduk slängd på badrumsgolvet.
Nej. Jag är värre än så. Jag bäddar normalt ur sängen. Buntar sängkläder, viker ihop täcket och lägger alltihopa i handfatet. för att städpersonalen inte ska behöva böja sig ner och plocka upp det. Utan ska
är det sant?
Ja, jag gör faktiskt det. Okay. Ja, men fan, de har ett tufft jobb, det är underbetalt. Ja, ja, kan jag underlätta så gör jag ju det.
Verkligen. Man of the year på något sätt.
Nej, men jag tycker att det är, jag tycker det är omtänksamhet faktiskt.
Mm. Mest medmänskliga som har hänt i den här podden sen jag hade E-Type som gäst.
Jaha.
Och sa att han alltid, det tog mycket tid i hans liv för att han alltid måste stanna och flytta sniglar som ligger på gatan så de inte ska bli övningskörda.
Jaha,
överkörda. Ja. Och då sa han att inte bara det, då är han också väldigt mån om att lägga dem i färdriktningen.
Så. Ja, det vid sidan av vägen. Det var ett fint drag hos E-Type. Som jag inte hade förväntat mig.
Det här är lite besläktat på något jävla sätt. Ja, jo, fast du brydde mer om städpersonalen. Ja, det gör jag. Du säger presenning.
Presenning. Presenning. Jag säger presenning.
Ja, det är bra. Du vill begravas inlindad i presenning.
Nej, jag vill begravas i uniform.
Okej. Du älskar väl presenning?
Ja, presenning är bra. Ja. Det är det.
Det står du och drar över skit ibland.
Ja, jag har gjort det, men nu har jag ju ett bättre ställe och ett bra ställe att förvara båten på. Och jag har gjort mig av med all jävla skit uppe i stugan. Just för att slippa ha de där fula presenningarna. Men det är ju praktiskt, men det är ju aldrig någon permanent lösning vill jag påstå. Presenning är som att laga avgasröret med såna avgasfixare. Förr eller senare måste man ta itu med problemet ordentligt och permanent.
Du känner dig dum när du dricker tetrafestis ur ett smalt sugrör.
Ja, det gör jag.
Mm. Det är väldigt smalt.
Ja, det är väldigt smalt.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du har aldrig varit på en fest där såna låga champagneglas staplats upp i ett slags pyramid med avancerat avrinningssystem?
Tyvärr inte.
Men det vill du inte vara heller?
Nej, men jag försökte under en period hitta såna här champagneglas, för jag tycker de är så coola att dricka ut. Min snok är så jävla stor. Så att jag har svårt att dricka ur de här tulpanglasen. Att näsan hamnar i vägen. Så att jag får liksom luta huvudet bakåt. Jag tycker det är lite ovärdigt sätt att dricka champagne på. Jag förstår ju att
men
de
du bottnar
bättre.
Inte heller i den här Gatsby-varianten.
Nej, det gör jag inte. Nej, absolut inte. Ihåg. Farsan var bilmek och det var ju inte mycket Gatsby uppe i Östersund på 70-talet. Det kan jag ju säga.
Mm. Du har röstat på sossarna i samtliga val.
Nej. Jag har nog vandrat ganska fritt över den partipolitiska skalan.
Mm-hmm. Både höger och vänster?
Inte höger, men vänster.
Mm.
Jo, höger också faktiskt. Över hela, nästan hela skalan har jag gått.
Du hugger din egen julgran?
Upp i stugan, ja. I lägenheten
ett jävla
i Stockholm,
stugan.
Nej. Ja, men vad fan. Ja. Där äger jag ju skog.
Du prenumererar på en pappersmorgontidning och gör ett tvåhandsfattat ryck när du vecklar ut den så att det liksom rister i bladen.
Ja, det gör jag. Bara på helgerna dock. Annars läser jag digitalt, men på helgerna vill jag ha en papperstidning. Det är någonting vackert med doften från tidningen när man gör det där rycket som du beskriver. Va? Och så lägger man ut den på bordet och så... Och så tar man god tid på sig att läsa den. Det tycker jag är en fin ritual.
Mm.
Inget slår känslan av att frikoppla och manuellt växla upp från fyran till femman i en stadigt fyrhjulsdriven bil.
Ja, det är nog visst med det. Det är det. Man känner man möter med kopplingen och får den här perfekta övergången. Den tycker jag är. Det är vackert.
Mm. Det känns också den här rörelsen som man gör när man glider upp från fyran till femman. Ja. Den är poetisk för
det. Den är väldigt fin. Och så att man just den glidande rörelsen upp och sen när man möter med kopplingen också. Så att det inte blir något ryck så där, utan det är bara. Mm.
När ni slutligen kom fram till Ales stenar sa du till din fru: jag behöver en stund ensam här.
Nej, det var inte läge för det med ungar då. Men jag var det där faktiskt. Nej, men det är en. Det är en väldigt speciell miljö, tycker jag. Och jag gick undan, det gjorde jag. Men jag sa det inte, utan jag gick undan själv och reflekterade över den platsen. För den är häftig.
Du provoceras av folk som när ett flygplan landat ställer sig upp innan fasten seatbelt-skylten släckts.
Ja, det gör jag. Det finns säkerhetsbestämmelser av en anledning och då följer man dem. Mm. Så är det någon av de som reser sig upp som har en bättre utbildning än personalen ombord på flygplanet som har säkerhetsbildning, så kan de visa certifikat på det. Annars kan de sitta ner med sitt jävla bälte och hålla käften.
Du är 100% oallergisk.
Ja.
Det finns bara ett snacks och det är salta jordnötter.
Ja. Möjligen cashewnötter.
Ja.
Salta.
När du hamnar i diskussioner om vilka gåvor de tre vise männen hade med sig vill du alltid rusa förbi guld och rökelse och istället intonera myrra, eftersom det känns som det mest bildade och därmed svårnailade alternativet.
Ja, det känns som det konstigaste alternativet också. Jag tycker bara det är så vansinnigt roligt. Guld, det kan jag förstå, och rökelse med den kulturbakgrunden. Men fan, vem kommer på att, vad ska vi ha med oss nu? Frälsan är född där. Jag har lite guld där. Ja, men jag kan ta lite rökelse. Du då? Ja, myrra. Va? Vad ska du med myrra för? Ja, men jag tycker det är en bra idé. Vad ska Guds son med myrra till? Ja, men fan, man behöver alltid lite myrra. Det är konstig present, tycker jag.
Mm. Det är också viktigt att du vet att det var en av procenten.
Ja, oja. Mm.
Du kan spotta på det så kallade redneck-viset när en liten slunga av saliv katapulteras ut mellan framtänderna.
Jajamän, det kan jag.
Stolt.
Ja. Jo då, man kan ju lägga vägen loskan på med att det är inga problem där.
Nej.
Du har onanerat i ett jakttorn.
Nej. Och det beror på att första gången jag sagt ett jakttorn så var jag väl dryga 58.
Och du menar att du har slutat onanera?
Nej, men jag har slutat få behovet så hastigt uppkommet att jag måste göra det upp i ett jakttorn.
Ja.
Och då sitter man ju på pass. Och man vet ju inte om drevkararna kommer förbi. Och hur förklarar jag det?
Nej, men tänk ändå att det är någonting med den stora ödsligheten där som tänder någonting inom dig.
Ja, men inte på det sättet längre.
Okej. Det var synd.
Mm. Mm.
Ja, det innebär att mina fördomar är slut.
Ja.
Tankar?
Ja, nej. Jo, jag tycker att vissa var ju... Huvuddelen var mitt i prick. Några hade kunnat vara mitt i prick, men det är kul också med att kunna punktera vissa fördomar.
Mm. Vad mår du bäst av att kunna punktera kring dig själv? Finns det någon missuppfattning som folk har?
Ja, det finns, inte som du har gett prov på nu tycker jag, men det finns en missuppfattning om att jag är så, tror jag, att jag är ganska stram och liksom lite kall och sådär. Och det vill jag påstå att jag inte är. Utan det är för att jag ofta har, i parlamentet så har det ligger den karaktären nära till hans för mig. Det är en uppförstorad och hårdskruvad variant av min officerspersonlighet som är i parlamentet. Och sen har jag ofta fått roller som drar åt det hållet då, också. Då. Men jag vill påstå att det inte är så.
Mm. Alltid mysigt att få vara i din närvaro, tycker jag, Micke.
Tack detsamma, Emil.
Jättehärligt att du kom. Tack för det.
Ja, tack själv.
Detta har varit Fördomspoddens 125:e avsnitt med Micke Tornving och inget annat än det. Tack till Sveriges bästa klippare Bobbe Nordfeldt och tack till Carl Björkegren som står bakom vignetten. Maila gärna mig på fordomspodden@gmail.com eller skriv på Instagram om du vill något. Annars hörs vi nästa onsdag igen, då med en helt annan gäst. Stort tack för visat intresse.
Jag tycker jätten har mer personlighet.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.